Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Uppsala märkvärdigt bra, bättre än alla andra städer här i Norden. Jag vågar till och med påstå, ja, bättre än någon annan fläck på hela jorden.
Du talar som en häst, Uppsala är bäst. Bäst utav allt som finns på denna sidan solen och maken till en stan. Vilset har med fan, letar du också från ett...
Hej och välkomna till What's Uppsala, en podd om lokalpolitik från ett vänsterperspektiv. Jag heter David och med mig har jag
Hanna.
Och för ovanlighetens skull
David.
Ja, välkommen David.
Tusen tack, roligt att vara här.
Du är ju alltså andra namn för Miljöpartiet i Uppsala, eller Uppsala kommun då.
Exakt.
Ja, kul att ha dig här.
Stämmer, ja, men jätteroligt att vara här. Jag är ju ett stort fan av podden sedan länge, så att ja, det här känns jättekul tycker jag. Väldigt roligt att jag får vara här.
Det tycker vi också. Vi pratade tidigare, vi hade en tidigare inspelningsdag i sommar som vi pratade om. Och det hade varit på Davidagen.
Nej,
på
namnsdag.
Mm.
Ja,
oh,
nice.
Ja, så det var David och Davids.
Oh. Det är rätt, nu ångrar man att vi inte körde på det datumet. Jag tror jag insåg det liksom på den dagen.
Mm.
Vilken miss alltså.
Ja, det var synd.
Det blir bättring nästa år.
Ja, vi har ju också pratat om... Jag hade en idé för Hanna-podden. Att vi skulle bjuda in Hanna Victoria Mörk och Stefan Hanna att ha en debatt som modereras av Hanna.
Mm.
Så det
har vi inte riktigt jobbat för. Det är bara en liten dröm vi har.
Precis. Vi har det kanske att se fram emot.
Ja, det var det väldigt, väldigt kul.
Men ja. Men nu har vi dig här. Det är kul det också. Precis. Det är... Ja. Inte långt kvar till valet nu, så bra att du kunde göra det i tiden då. Det är, som vi diskuterade lite innan, väldigt uppvärmd redan.
Ja, exakt. Jo, men det är bråda dagar kan man säga. Ja. Det har ju varit affischering nu precis i helgen
precis.
Grejer varje dag egentligen.
Ja, poppade upp plötsligt.
Ja, exakt.
Det är verkligen vad det här valet smyger sig på. Det känns lite trött. Från många håll. Men ja, jag ska inte be dig kommentera på
tröttheten.
Ja, men ja, tänkte börja med bara lite frågor om dig. Vem är du, David?
Ja, vem är jag? Jag är 33, nyss fyllda. Jag
Grattis.
Bor här. Grattis. Stort tack. Stor dag. Big 3-3, som vi säger. Bor här i Uppsala sen jag började plugga egentligen. Och så har jag pluggat i
klassiskt.
Lite klassiskt, precis. Och så har jag pluggat i lite omgångar och nu är jag nästan färdig gymnasielärare i samhällskunskap och filosofi. Och då också miljöpartist. Jag har tidigare varit språkrör för Grön Ungdom och är kommunpolitiker här i Uppsala sen förra valet 2022. Så jag känner mig faktiskt, ja men nu börjar jag väl känna mig lite varm i kläderna i liksom kommunpolitiken här. När jag har pluggat här innan så har jag liksom inte riktigt hängt med.
Nej.
Det blir ju lätt så när man är student att man bara bor i Uppsala.
Det är inte riktigt samma stad då.
Nej, det är verkligen inte.
Ja, exakt. Vi började ju vår podd ungefär samtidigt som du blev lokalpolitiker. Så du hade ju tyvärr inte som student liksom att Uppsala som resurs.
Det hade jag uppskattat.
Men framtidens liksom, studenter, de kommer vara snäppet mer.
Och andra sidan, vi pratade om din arbetsplats. Så att,
ja, exakt. Ja. Exakt. Och det var så nice. Alltså, för då, det var strax före valet som jag kom in på listan. Just till kommunfullmäktige då, på fjärde plats. Och då försökte jag liksom orientera mig lite kring Uppsala politiken. Så här, skaffa prenumeration på UNT. Började liksom följa P4 Uppsala i Sveriges Radio och sånt där. Och så hittade jag ju er podd. Som ju också behandlar frågor. Ja, men vad ska man säga? De frågor som vi oftast pratar om i fullmäktige. Eller så. Alltså det är ju väldigt, väldigt mycket spårvärd.
Ja, vi är så
ja, men och det är så nice. För att det blir verkligen... Alltså vi blir ju granskade såklart, vi som vill ha spårväg. Och får ju väldigt mycket frågor om så här, men hur ska det gå, kommer det inte bli dyrt, ditten och datten liksom. Vi får kritik från oppositionen också. Men vi har ju rätt. Och det är så nice att få liksom, ja men ni är ju ändå oberoende från kommunpolitiken. Och att ni liksom granskar det och säger så här, jo men det här är ju ändå rimligt. Det har faktiskt varit väldigt, väldigt skönt måste jag säga.
Ja men vad bra, det är... Det gläder mig ändå. Jag Precis, framförallt, alltså jag känner mer och mer, jag är ju för spårväg bara av den enkla anledningen att jag bara gillar spårväg liksom.
Mm.
På,
same.
Så liksom, eller det är ju, jag hade ju från början en vänlig inställning, men man blir ju också liksom radikaliserad längre in i spårvägstödet av hur liksom djupt orimliga, alltså många spårvägsmotståndare är i alla fall.
Ja, verkligen. Ja. Verkligen, och där alltså... Ja, ni har ju pratat tidigare i podden också om den här stora demonstrationen som inte blev just så himla stor till slut. Och alltså att följa motståndet också tycker jag har varit... ja, men det har också varit kul, utan att säga för mycket.
Mm. Vad bra, vad bra. Men jag hoppas lite att ta slut efter det här valet. Jag kände efter förra valet när jag insåg så här, fan, kommer det fortsätta tjata om det här?
Nu blir ännu mer liksom, en spårväg bara.
Ja, nej, men vi får väl se. Vissa kommer säkert aldrig förlåta de inblandade för att det blir spårväg.
Nej, nej, men än en gång en Uppsala-bor känns igen på sin klagan. Ja. Det är fortfarande den bästa citaten.
Mm, verkligen.
Ja. Ja, men och jag tror faktiskt alltså, nu när vi är ute i valrörelse och gör en massa debatter och sånt där, inget av oppositionspartierna som säger att de vill stoppa bygget har ju sagt något överhuvudtaget. De har inte sagt ett enda ord om hur de ska finansiera att stoppa projektet. Och där har vi gjort en, liksom, vi har beställt en rapport från en extern firma som har tittat på det och sagt att det kommer kosta minst 2,5 miljard bara att avbryta bygget. Och då får vi ju ingenting. Och det skulle ju kosta väldigt mycket pengar för kommunen helt enkelt som man måste finansiera. Och de har inget svar på det. Så jag tror egentligen att de försöker maxa väljarstödet på den här frågan, på det här missnöjet som de tänker finns. Men sen så tror jag att de kommer inte kunna stoppa det.
Ja.
Även om de skulle vinna och vilja så har det liksom gått för långt.
Ja, precis. Men jag tänker ändå att, så jag tror att jag har sagt tidigare, det är väldigt praktiskt nu när Centerpartiet har liksom lämnat dem till spårvägslinjen. Ja, för då behöver de liksom inte stå för det. För ifall det skulle bli en... Ja, men någon slags alliansen plus SD, då kan ju ändå Centerpartiet vara så här, fast vi vill inte stoppa spårvägen och så blir det inte stoppat och så kan de alltså jag tänkte det liksom på den här spårvägsdemon som du nämnde, så kändes det som att Moderaterna formulerade sig lite mer försiktigt, för då var det fortfarande möjligt att de skulle behöva vara så här, ja, nej, fast vi stoppar inte för nu är det för dyrt. Mm. Men nu slipper de det. Så. Mm.
Ja, exakt.
Grattis dem under eventualiteten att de skulle vinna just nu. Ja, det ser ju, jag har ju inte sett någon Uppsala opinionsmätning. Det ser ju dåligt ut för dem i nationella i alla fall. Ska inte fastna för mycket i lösa spekulationer.
Mm, mm. Nej. Ja, det är svårt att säga. Ja. Alltså, och jag tror att om det skulle vara så att det blir annorlunda i Uppsala på något sätt, då skulle det ju vara att spårvägen spelar roll.
Ja.
Men alltså jag har faktiskt svårt att tro att det blir en sån X-faktor. För vi kommer ju nog följa rikstrenden i stort.
Ja.
Och även om det går lite sämre för liksom, vad ska man säga, spårvägspartierna, så tror jag inte att det kommer gå så mycket sämre. Att, att det blir en tydlig majoritet för att avbryta, och i synnerhet med de kostnaderna.
Ja, jag tror många som röstar på Moderaterna i Uppsala gör ju inte det bara för spårvägen, utan de är ju liksom moderater från början till exempel.
Exakt, så det här är ju mest ett sätt att mobilisera för dem.
Ja, det är mer UP som förlorar i så fall.
Ja. Men nu, frågan var ju egentligen vem är jag?
Ja, ja,
men man hamnar ju lätt
i jag räknade bara med att vi skulle...
Du är en
spårvägskille, det kan man absolut säga, verkligen.
Just det, men en mer lättsam fråga vi tänkte ställa är, är du medgångssupporter till Sirius?
Nej, alltså bra fråga. Jag skulle säga, jag har... Under typ de här senaste, alltså jag bestämde mig egentligen typ 2021 för att säga, men jag ska ändå bo i Uppsala. Det är här jag vill bo under mitt vuxna liv, eller vad man ska säga, under överskådlig framtid. Och då har jag har liksom en sån här ideologisk känsla kring fotboll som är support your local.
Ja.
Och då har jag tänkt att så här, men jag borde verkligen bli Sirius-supporter. Jag borde stå på ståplats och liksom lära mig alla ramsor och sånger och så. Och sen dess har jag varit på en match.
Ja.
Och det var en Svenska Cupen-match som vi tyvärr förlorade.
Mm.
Men, och sen, så jag har missat hela den här säsongen.
Mm. Just men, det, men då kan du ju säga sen, liksom, du började kolla på Sirius innan det gick bra.
Ja, exakt.
Mm. Så, ja, gratulerar.
Men det är ju, jag tycker att det är skitnice. Alltså att det märks nu mer när det är matchdag. Liksom.
Mm.
Att folk går runt med merch på sig ute på stan. Och liksom, det är verkligen så här en vibb i stan.
Mm.
Att det finns fotboll här.
Mm.
För jag tycker verkligen att det gör något för Uppsala.
Mm.
Det blir liksom lite större på något sätt. Det blir lite mer. Liksom.
Mm. Absolut, det är kul att det växer.
Ja.
Sen som icke-Sirius-supporter glädjer jag mig lite åt att de förlorade sist. Första gången.
Ja, exakt.
Så, typ,
exakt.
Nästan ett år. Men...
Ja. Ja, det är en helt
minus
sjuk säsong, alltså. Det är helt sjukt.
Ja.
Och ja, jag har en kompis som jag har pluggat med som har liksom drömt om det här med Europaspel,
ja.
2027,
ja.
I många, många år.
Jo, jo.
Och det är så sjukt att det inte är helt omöjligt.
Nej, det lär ju hända.
Ja, alltså.
Jo, men det är ganska, det tror jag. Så långt kan man nog sträcka sig i alla fall.
Ja, helt sjukt. Mm. Hur som helst.
Ja.
Men... har vi något mer vi vill säga om spårväg innan vi går till nästa fråga?
Fan vad nice.
Eller har du, ja, har du liksom...
Men du sa ju att du var sugen på att egentligen ta körkort och lära dig köra spår.
Oh,
just det,
vi möttes ju upp innan på Palermo, exakt. I början av sommaren och snackade lite.
Mm.
Och då var ju det en sak du erkände.
Ja, men det är en dröm jag har, kan man väl säga.
Mm.
Alltså, och nu, jag har fortfarande inte riktigt kollat upp. Det var ett tag sedan jag fick idén. Och då kollade jag ändå upp så här, vad krävs för att få köra spårvagn. Och då är det ju oftast så att man får gå en utbildning efter att man har fått jobb.
Mm-hmm.
Och så det är liksom inte helt tillgängligt.
Mm.
Och så tar det ju liksom i alla fall, om det är ett halvår eller ett år eller så, att lära sig.
Mm.
Så att det är kanske lite svårt att klämma in schemat.
Ja.
Men drömmen är
då
ju
måste
liksom...
du åka någon annanstans och få jobb först.
Ja, exakt. Exakt. Men drömmen är ju att ha liksom en spårvagnsförar... kort, eller vad man säger, och köra liksom jungfruturen på Uppsala spårväg när, efter invigningen.
Just
det hade varit helt otroligt faktiskt. Men
ja, det är inte omöjligt att du får åka med på den i alla fall.
Jag kanske får åka med i alla fall.
Mm.
Och det är väl första förlorare, andra pris, vad ska man säga. Ja. Men ja, det hade varit finkul.
Ja, det ska bli något. Var, när vi började så var det så här, visst är det 2029 som är...
Det är det som är liksom planen från början.
Ja.
Men nu, i och med att det har blivit så många överklaganden och sådär, så är det senaste jag har hört är att det är 2030 som är mer, en mer rimlig.
Okay. Så samtidigt som klimatmålen alltså.
Ja, exakt.
Man är väl inte jätteförvånad att det blir någon försening. Liksom.
Men, nej.
Men det kändes ju när vi började podden som så här... hur lång tid fram i tiden som helst. Men nu är vi ju liksom halvvägs här från liksom poddstart till
absolut.
2030. Så ja.
Det närmar sig.
En vacker dag händer det.
Spadtagen har tagits.
Ja.
En annan fråga jag har, lite relaterat, men är liksom inför valet, vad skulle du säga är den största frågan bortsett från spårväg? Det är ju mycket, mycket prat om det liksom, men det är... Rimligtvis borde det ju finnas någon annan liksom, intressant fråga, även ifall den inte går hem lika väl ute i Facebookgrupperna.
Liksom. Det är en jättebra fråga. Alltså, jag tycker nu har jag ändå kunnat känna lite på alla andra partier. Vi har mötts i en del debatter och sånt där. Och jag skulle säga att det inte finns någon liksom, enskild fråga som alla partier är överens om. Utan det är mer så här att det är många som pratar om skola och omsorg och sådana saker.
Ja.
Inte minst utifrån de här skandalerna som har varit i äldreomsorgen under mandatperioden. Så är det ju väldigt mycket, ja, men, både rimliga förslag och en del populism på olika sätt kring hur man ska göra äldreomsorgen bättre.
Mm.
Och där finns det ju allt ifrån, både vi och Vänsterpartiet tycker att vi ska sänka arbetstiden för undersköterskor och vårdbiträden. Socialdemokraterna gick ut och ville ha högre löner. SD har också föreslagit högre löner, men också hårdare språkkrav och sådana saker. Så att det är väl kanske den tydligaste, där jag tycker att jag ser flest som liksom är ute och pratar om just äldreomsorg. Och det är ju en jätteviktig fråga. Det är ju underfinansierat egentligen, inte bara i Uppsala utan i hela Sverige skulle jag säga. Vi har ju prioriterat sänkt skatt på riksplanet snarare än att se till att välfärden överhuvudtaget är finansierad, men äldreomsorgen i synnerhet. Och vi har ju också jättesvårt med att få in bra folk som vill jobba där. Det blir ofta ett jobb som man har en kort period. Alltså att det är studenter som jobbar en kort period, och så finns det också en del som liksom, det är få som drömmer om att bli undersköterska. Liksom. Det är kanske mer något man hamnar i. Men de flesta jag träffar som jobbar i äldreomsorgen trivs ju väldigt bra med jobbet som så. Men det är så mycket annat med att man inte har så mycket makt över sin arbetsdag. Man har den här minutstyrningen, det är underbemannat, det är stressigt. Och det gör att, och så är det ju dessutom dåligt betalt.
Ja, man blir inte särskilt sugen.
Nej, men exakt. Och då är det klart att då blir det inte så många liksom 14-åringar som heter Hanna och David som väljer att gå omvårdnadsprogrammet på gymnasiet. Trots att så här, det är ju garanterat jobb om man går omvårdnadsprogrammet.
Ja,
det är det ju inget snack om. Men så jag tror ju att det ligger mycket i just det här med arbetsvillkor. Om det blir bättre att jobba där med arbetstider eller löner eller liknande, då tror jag att fler kommer palla jobba där längre.
Men jag tänker också, det är ju liksom en svår situation för, om vi börjar med liksom Socialdemokraternas så här, höj lönerna, visst att man får säkert mer kontinuitet och liksom fler som söker jobben, men å andra sidan, om man inte skjuter till mer pengar så får man ju färre personer som jobbar alla är väl på något plan, eller alla partier skulle väl säga att de gärna skulle skjuta till mer pengar, men det är också svårt för kommunen, liksom, var ska de pengarna komma ifrån om man inte då höjer skatten, vilket inga partier vill göra. Också, vi pratade ju lite om det här på Palermo. Det är ju lite mer, eller på sätt och vis mer intressant med arbetstidsförkortning, för då är ju förhoppningen att, om jag har fattat det rätt, att man kommer spara in på att det är färre som
bränner ut sig.
Ja, bränner ut sig, det blir liksom mindre sjukomkostnader, så att man vinner igen trots att man liksom har färre arbetstimmar för en heltidslön. Så jag kan väl inte svara på det, men jag tänker att jag är lite, även om jag såklart gillar arbetstidsförkortning, så känns det lite som att lite optimistiskt att tänka att det inte är liksom att man får igen det liksom 100% på det sättet. Tycker jag i alla fall. Så det är ju...
Nej, men, och hör dig verkligen. Och det är ju en vanlig fråga som vi får. Alltså det här med arbetstidsförkortning, vi går ju också till val på det på riksnivå, eller vad man ska säga. Alltså att vi ska gå mot 3 dagars helg, är det vi säger på riksplanet. Att vi ska ha en 8 timmars arbetstidsförkortning, så att fredagar blir lediga. Och alltså, jag tror att det vore bra i arbetslivet överhuvudtaget. För att så här, det är ju inte bara... Undersköterska är Sveriges vanligaste jobb, men det är också väldigt många andra som tycker att det är svårt att få livet att gå ihop om man jobbar heltid. Liksom. Jag kommer ihåg när jag fick mitt första heltidsjobb, så var jag liksom så, är det så här livet ska vara nu? Man känner sig liksom helt utmattad efter en arbetsvecka. Och så blir helgen någon typ av så här ventil. Och så här, man får återhämta sig 100% på helgen och hinner liksom inte göra saker man vill göra med livet. Men jag tror också att, alltså för jag tänker att men när det gäller just det här med bemanningen i äldreomsorgen, då är ju också äldreomsorg så att det beror ju på vilka behov som finns under en given tidpunkt, hur många som behöver jobba. Så egentligen så handlar det inte så mycket om att vi måste öka antalet arbetade timmar i äldreomsorgen, utan vi behöver ha fler händer som kan jobba samtidigt. För att det är ofta, alltså om man tänker en vanlig dag för någon som har hemtjänst, men då är det oftast vid uppstigning på morgonen. Det är ofta i samband med måltider. Och det är ofta i samband med sänggående på kvällen. Det är då man behöver hjälp. Och när man lägger scheman som är heltid på 40 timmar, då får man en del timmar som inte ligger där behoven är som störst. Och så blir schemana lite konstiga och krokiga, och liksom, man ska göra sin tid helt enkelt. Och då tycker vi att det är bättre att man får tillbaka den tiden, helt enkelt. Och så blir det mer attraktivt för den här 14-åriga David som ska välja program på gymnasiet och så. Så att, ja. Och sen så tror jag att det handlar ju om att höja statusen för jobbet överhuvudtaget. Mm. Och där är ju lön naturligtvis också en grej. Jag kan ju tänka att det är ganska få som väljer att bli undersköterska för att det är så välbetalt. Mm. Liksom. Det är ju inte, alltså jag säger inte att pengarna inte är viktiga, men det är ju inte det som är den främsta motivationen, eller vad jag ska säga. Utan den främsta motivationen, det är att man känner att man gör en viktig insats. Man gör ett viktigt jobb, man bidrar till samhället. Man har också kul på jobbet. Mm. Det är ju jättekul att jobba i äldreomsorg. Mm. Men det är för slitsamt. Mm. Liksom. Och det är för lite, man har också för lite att säga till om sin egen arbetsdag. Alltså just den här minutstyrningen också gör att man känner sig väldigt utbytbar. Så här, jag kan inte vara hela mig när jag går till jobbet, utan det blir att jag ska följa en manual i 8 timmar. Liksom.
Ja, vi är ju såklart sympatiska till arbetstid, förkortning överlag och så. Och jag köper att det är, att det inte är liksom 8 timmars arbetsdag liksom inom äldrevården för att det är det mest rationella på något plan, utan bara för att det, och så vidare. Så, men samtidigt är det ju, det jag vill komma åt snarare är ju liksom begränsad. Jag uppfattar att man är som liksom kommunpolitiker. Ja. Liksom att man har, det är ju på nationell nivå har man ju på sätt och vis liksom mycket, mycket större möjligheter att, eller liksom mer att röra sig med. Så det är väl också det som är, ja, så jag vill komma åt. Sen, jag menar, det kan ju inte du göra något åt såklart.
Nej,
liksom men hur kommunen finansieras och så vidare. Men, ja.
Nej, exakt. Men där, alltså, där vill jag också ändå säga att kommunen har ganska mycket makt över just äldreomsorgen. Och mycket av det här med hur vi granskar de som jobbar i äldreomsorgen till exempel. Att vi alltid ska ha manualer för allt som ska göras och det är minutscheman och sånt. Det kommer ju från liksom New Public Management-paradigmet egentligen. Ja. Och det kan ju vi som kommun säga att, nej, men vi tycker att undersköterskorna ska liksom få mer respekt som profession, eller vad man ska säga. De ska få mer utrymme att använda sitt goda omdöme på en vanlig arbetsdag och liksom göra det som de tycker är rätt.
Mm.
Och det är ju också ett jobb som vi har påbörjat under den här mandatperioden, att gå ifrån det här med strikta tider och sånt.
Ja, men mer jobbet hur man administrerar det liksom.
Ja, exakt. Mm. Och hur man granskar. För det hänger ju också ihop med att man släppte in liksom aktiebolag i äldreomsorgen.
Jo.
För att om det kommer in ett bolag som vill göra vinst på äldreomsorgen, ja, men då blir det väldigt viktigt för mig som kommun att ha en granskning av dem som är väldigt tydlig att de faktiskt gör de insatserna som de ska göra, så att de ger mediciner på rätt tider och att de ger tillräckligt mycket tid till toalettbesök och liksom allt sånt.
Mm.
Och då skapar man ju liksom, det är ju en sån sak som inte har räknats in så mycket i när vi har konkurrensutsatt välfärden, men det kostar väldigt mycket pengar med all den här granskningen och liksom att säkerställa att inga pengar går förlorade. Mm. Och då, det drabbar ju verkligen personalen, just eftersom att det är de som blir granskade. De ska checka in hos alla med sin mobiltelefon och liksom ta ett besök hos Agda 16 minuter istället för 15 minuter. Ja, men då syns det liksom.
Men hur ska man komma åt det? För jag tänker, jag menar, om man kan sluta ha aktiebolag i äldreomsorgen, det skulle ju vara en lösning på sätt och vis.
Mm.
Men kan man göra det som kommun?
Ja, det är kommunen som bestämmer över om man ska ha
så
bolag.
Så.
Och sen, alltså, vi driver egentligen inte att alla aktiebolag ska kastas ut.
Mm.
För att vi tycker också att det är många som är jättenöjda med både liksom, det finns både idéburna aktörer som driver boenden och hemtjänst och så, och bolag som gör det bra. Liksom.
Vissa vill ha VR.
Ja.
Just det.
Men jag tror att vi behöver gå mot, alltså, vi behöver lämna det här kontroll- och granskningssamhället och gå mer tillbaka till tillit igen. Men, för att oavsett om undersköterskan är anställd av Uppsala kommun eller av liksom någon ideell stiftelse eller något annat, alltså ett bolag, så är det ändå en undersköterska som har en yrkesroll som behöver få liksom tillit i sin yrkesutövning. Mm. För att det är en professionell människa som ska behandlas så.
Men jag menar, Problemet är väl att man liksom inte riktigt kan lita på aktiebolagen. Alltså det pratade vi om i vårt första avsnitt liksom, för lite mer än 4 år sedan då, om Attendo, Attendo-skandalen liksom, till exempel.
Ja, i hemtjänsten, just exakt.
Och det är så, jag förstår ju ändå att man måste ha kontrollmekanismer om man har aktiebolag. Så om du sa liksom kommunalt idéburet eller något annat. Men ja, liksom, om man inte skär ner det till kommunalt och idéburet, då måste man väl ändå ha en del granskning.
Ja, absolut. Det måste man.
I och med aktiebolagen, så då kommer man ju inte bort från det.
Nej. Nej, men så är det. Men sen så kan man ju granska på väldigt många olika sätt. Och som det är nu och har varit historiskt också, så ligger den absoluta, alltså den stora granskningen är just på den enskilda undersköterskan, vad man ska säga.
Just det.
Och så behöver man ju inte utforma själva kontrollen, utan den kan ju ske på andra sätt.
Ja, absolut.
Så vi behöver ju inte lita på bolaget, men vi kan lita på personalen.
Ja. Okej, för att liksom backa tillbaka, så största frågan förutom spårväg, äldreomsorg typ.
Alltså jag,
fast lite diffust.
Ish, men det är också, alltså skola är ju också aktuellt. Och särskilt som, alltså det hänger också ihop med spårvägen, för de partierna som är emot spårvägen, de hävdar ju att vi kan spara jättemycket pengar som man då kan investera framförallt i skolan. Så jag såg faktiskt på vägen hit, så Centerpartiet har ju så en halv miljard mer till skolan.
Jag tänkte precis samma sak.
Jag har sett det också.
Och då blir ju det också, alltså en stor fråga naturligtvis. Men,
man behöver ju gärna in det, just för att det är det man pratar om.
Ja,
exakt. Och det är ju de två sakerna som är de största grejerna i kommunens budget, om man säger. Och största kommunala ansvaret också.
Ja.
Men jag skulle säga ändå att, alltså, diskussionen om skola blir ofta ännu mer abstrakt.
Ja.
Alltså att det blir så, mer resurser snarare.
Ja, precis. Ska man ta dem från äldreomsorgen då? Liksom?
Ja, från spårvägarna.
Ja, det är så. Precis, nu bara sitter vi och håller med varandra, men jag kan inte hejda mig. Liksom. Jag pratade om det här för typ 3 år sedan, att liksom, Centerpartiet är så här, kolla hur mycket mer pengar vi har i vår budget i skola, och det är så här, det är för att de inte har omkostnader för spårväg, och de var ju på den tiden för Bus Rapid Transit, som också kräver ombyggnader.
Exakt.
Så det är ju bara det att de har skjutit det längre på framtiden. Så,
och att de använder investeringsmedel i driftbudget.
Ja, exakt.
Don't get me started. Alltså.
Det är därför jag gillar podden.
Ja. Ja, men det är fint. Det är kul, det är kul att vi kan bekräfta varandra.
Ja, verkligen.
Vi tycker också att det
är, vi kan ju liksom också säga att det, alltså, när du skrev till oss och var lite intresserad av att vara med, så var det ju egentligen att du ville säga att ni hade en egen spårvägslås.
Just det. Exakt. Det var ju
så
en pitch.
Det borde vi ju kanske nämna också.
Ja, men verkligen. Vi hade ju vi har ju en lite svår position i Miljöpartiet, för vi vill ju också vara det mest spårvägspositiva partiet.
Liksom. Vilket syns på en valstuga.
Exakt.
Mm.
Jag såg redan innan det var några utanför, alla andra valstugs var folk när jag var ner första gången. Men det var ingen där och det var inga skyltar. Jag bara, men där, alltså när jag räknade, det måste ju vara Miljöpartiet, men också, det är bara spårvägar på hela den. Alltså det var inget, det stod inte MP eller någonting, det var bara.
Exakt. Exakt.
Så det var ganska tydligt.
Ja.
Eller att ni försöker jobba med det i alla fall.
Ja, men för det har liksom blivit en dynamik där det framförallt är Erik Pelling då, som har hamnat i förgrunden för hela spårvägsprojektet.
Det är han som kommer få köra jungfrufärden, om vi ska vara ärliga.
Det är ju så. Alltså jag hade ju verkligen behövt så.
Ja, men du kommer ju inte kunna mopsa
smitta ner honom med influensa.
Nej, det
kommer inte gå. Men det har ju varit frustrerande, just för att vi har ju drivit det egentligen sedan 90-talet liksom. Och det var under en period när vi hade liksom, vi satt i regering första gången, vi satt och styrde regionen och kommunen, och så hade vi då dessutom gett ett uppdrag till en utredare som också var miljöpartist, och det var så hela fyrspårsavtalet kom till. Så liksom, det är verkligen en MP-produkt som vi känner har liksom blivit en S-grej lite grann. Och då tycker vi att det är jätteviktigt att liksom, ja, men visa alla att så här, ja, men om man verkligen gillar spårväg, då är det vi som är partiet.
Ja.
För det är vi som har jobbat för det här längst. Liksom. Så då utlyste vi då en tävling, exakt, i våras. För att vi pratade om valrörelsen och tyckte liksom, så, ja, men det vore kanske kul att ha en vallåt. Ska vi ha en vallåt? Fan, konstigt att ha en lokal vallåt. Men då spårvägslåt, naturligtvis.
Mm.
Ja.
Så, ja. Och så blev det ju då till slut.
Mm.
Det går som på räls.
Ja.
Som togs.
Som inte är AI-genererad.
Som inte är AI-genererad, exakt.
Precis. Vi lyssnade ju på den inför förra avsnittet.
Mm.
Ja.
Jag tror, ja, jag hade, jag hoppas att du inte trailer upp, men jag hade lite låga förhoppningar innan. Men jag skulle säga att den överträffade de låga förhoppningarna. Jag gillar den ändå lite.
Den är bra, men den fastnar ju inte lika bra som AI-versionen, tyvärr.
Ja.
Nej, den gör inte det.
Du alltså, sa det liksom innan jag lyssnade på den, och jag var också så här, ja, fast ja. Ja, jag tycker den är lite catchy liksom.
Mm. Alltså jag kan säga att efter 100 lyssningar så sitter den.
Okay.
Det kan jag ändå säga. Så att håll ut.
Okej.
Okay. kommer den höras från eran val?
Ja, men det är målet. Absolut. Ja. Absolut.
Ja. Ja. Ja, men kul. Okej,
så det är så ni vill skilja ut er ändå nu.
Mm.
Ja, men alltså så här, för vi vill ju också i valrörelsen, så vill man ju också vara lite lekfull och liksom rolig, och så här, man vill vara inte bara det vinnande laget utan också det roligaste laget.
Ja.
För att citera Maud Olofsson, det är de som är roligast som vinner,
ja,
eller
exakt,
något sånt. Exakt. Inte ordagrant kanske.
Maud har aldrig fel,
ja,
som jag brukar säga. Ja, men och då kändes det verkligen som så här. Vi tyckte att det var viktigt att som en rolig grej visa att vi är för det, men också ja, men bygga lite stämning i valrörelsen, eller vad man ska säga, för det är också viktigt.
Ja, men det är bra ändå. Vi pratade lite löst liksom, i allt och alla, när det verkade som att det skulle bli en omröstning om spårvägen. Så här, vi måste på något sätt ta den. Spårväg är bra, liksom, inte för att så många bryr sig om oss, men liksom, ja. Affischera lite eller något. Så,
någonting måste vi ändå göra när det är en stor grej.
Ja, precis. Ja. Men ja, men kul ändå att ni tar den provspårvägs. Jag stöttar det.
Ja, också tacksamt när det är en kamp ni typ redan vunnit.
Ja, men verkligen. Verkligen. Och det blir ju också så här, alltså, som jag sa innan också, att och det hör ju till, alltså vi ska ju bli granskade av medier och sådär, och det är klart att det är ett jättestort projekt, det är stora kostnader, alltså det är ju inget konstigt att det blir liksom granskning. Men det gör ju också att det blir lite, alltså att många politiker, även de som är för det, blir lite försiktigare, eller vad man ska säga. Vi tycker ju fortfarande, och driver ju också inför valet, att vi ska gå vidare och planera för liksom nästa etapp av spårväg.
Mm.
För nu bygger vi ju för södra och sydöstra Uppsala.
Mm.
Men vi tycker ju också att vi behöver bygga ut i den norra halvan av stan. Och liksom Gränby, Stenhagen. Åt lite olika håll. För att spårväg är ett så bra trafiksystem.
Mm.
Och när man väl har byggt en sträcka så blir det ju väldigt stora mervärden och utöka det.
Mm. Tycker jag skulle passa bra in i estetiken här på Norrbyvägen.
Ja, visst. Visst. Jo, det finns många ställen där det skulle passa. Mm. Och jag tror ju också att när den väl är byggd, då kommer det vara många som tycker att varför har inte jag en spårväg hemma hos mig?
Ja.
Så jag tror att liksom trycket på spårväg kommer öka ganska mycket när vi har den på plats.
Ja, nej, jag tror också det. Det brukar ju vara... Ja, folk kommer bli mer positiva när den är på plats helt enkelt. Det är väl liksom... Det brukar väl vara så med till exempel kollektiv.
Ja.
Liksom den typen av grejer och så. Så ja.
Ja, i stora hela. Sen finns det säkert områden där det blir frågor liksom, om det är någonting som har... påverkas eller sådär.
Absolut.
Kanske det.
Absolut.
Ja.
Typ naturreservaten och allt det där. Liksom.
Ja, såklart. Och det är ju skitjobbigt när det grävs också.
Ja.
Det fattar man ju att folk är sura över liksom, när det är väldigt stora trafikstörningar.
Mm.
Så det är inget konstigt.
Men om vi pratar lite om den här nya stadsdelen, typ sydöstra staden och sådär.
Mm.
Vad tycker du om den typen av... För det är ju väldigt mycket vad Miljöpartiet skriver också i sitt partiprogram om liksom den nya stadsplaneringen och så. Mycket butiker i botten och sådär. Och vi har ju snackat om det i ett avsnitt när vi pratar om sydöstra staden. Att det är en miljöpartistisk ingenjörsdröm.
Miljonprogram för miljöpartister, vill jag minnas.
Ja. Som det avsnittet heter, precis.
Mm.
Jag spann som en katt.
Ja, men vad tycker du om det? För jag tycker fortfarande att det är så här... Ja, det är väl nice på sitt sätt, men det blir oftast en bara så här medelklassdröm. Liksom.
Mm.
Att det är... Ja, folk kan samlas på typ kaféer eller så här. Alltså det är ju inte så här mötesplats på det sättet. För liksom...
Just det.
Säger Hanna som älskar att samlas på kaféer.
Ja. apropå vad jag pratade om innan. Jag är väldigt glad för att vi har fått ett café mitt emot mig just nu.
Ja,
ja.
Och
då
nice.
Var jag tvungen att erkänna att det är väldigt medelklass av mig att vara glad över att vi har ett café med bageri. Just eller det. Som får bröd från croissant.
Exakt.
Wow, vilken dröm.
Ja,
verkligen. Bourgeoisie och köpa sig.
Men med detta sagt, man kan
bröd på det lokala
många
drömmar.
Man kan ha en dröm om ett kommunistiskt samhälle med bagerier och vinbarer.
Man kan ju tänka sig kommunister ska vi, som bakar bröd.
Ja, det det stämmer. Men Hanna, vill du ta din fråga igen? Nu
men exakt. Men vad står du i den miljöpartistiska miljonprogramsingenjörsdrömmen? Liksom? Vad tycker du om? Ja.
Alltså jag tycker att det är ett bra sätt att lösa att vi behöver bygga mycket bostäder i Uppsala. Mm. För Uppsala har ju vuxit egentligen snabbast av alla städer de senaste 30 åren. Om man tittar på liksom relativ tillväxt mot hur stor staden är.
Mm.
Så procentuell tillväxt eller vad man ska säga.
Mm.
Och de senaste 20 åren så har vi ju nästan bara byggt liksom förtätat.
Mm.
Vi har byggt några nya satelliter som är liksom villamattor som då blir helt bilberoende. Lindbacken är väl det bästa exemplet.
Ja, exakt.
Men nu så börjar det liksom bli lite mättat i stan. Vi har byggt på jättemycket parkeringsplatser och andra liksom tidigare använda ytor. Industristaden till exempel.
Ja, just det.
Är ju liksom, det är ju jättemånga som bor där nu. Och tidigare så var ju det helt oanvänt.
Ja.
Liksom. Och då står ju staden precis på gränsen till jordbruksmarken.
Mm.
Och jordbruksmark är en ändlig resurs. Om vi lägger asfalt på den så går det liksom inte att ploga igen.
Mm.
Och då måste vi hitta någon annanstans att bygga.
Mm.
Och genom fyrspårsavtalet, det är ju 21 500 bostäder som vi har gått med på att bygga i sydöstra stadsdelarna och liksom stråket längs spårvägen. Och jag tror att genom att vi vet att vi kommer ha en ny tågstation i den östra änden och så kommer vi ha spårvägstråk genom hela den här stadsdelen och vi har dessutom naturreservatet Lunsen precis söder om, så tror jag att det kommer kunna bli en jättefin stadsdel verkligen. Det kommer bli målsättningen är ju att vi ska bygga väldigt blandat, så det ska ju vara både hyresrätter och bostadsrätter i lägenhetsform, men också småhus och radhus och så.
Mm.
Och jag tror att det kommer bli en stad som, alltså den kommer ju växa under lång tid också, för att det här är ju liksom fram till 2060 kanske som vi kommer fortsätta bygga ut den här stadsdelen. Så jag tror att det kommer bli, när den väl är färdig och mogen eller vad man ska säga, då tror jag inte att det kommer bli liksom bara miljöpartister som bor där, om man säger. Eller ja, jag kan ju hoppas det. Mm. För gud vad bra det skulle vara. För våra valresultat är ju för sig 21 500 bostäder med bara miljöpartister. Det är ju en dröm. Men jag tror verkligen att det kommer vara en jättetrevlig och jättelämplig plats att bo på.
Mm.
Med både naturnära, jättegoda förbindelser med kollektivtrafik. Både inom staden och till Stockholm. Ja, så jag är väldigt positiv. Och då, alltså utgångspunkten är ju egentligen att det här projektet gör vi för att spara på dels jordbruksmarken, men också all den skyddsvärda naturmarken och parkmarken som vi har i stan, som det är många partier som vill nalla på.
Mm.
Vi hade ju en stor strid precis innan förra valet om Blodstenskogen till exempel. Och det finns ju många andra idéer på att bygga i de här stadsnära naturområdena också.
Mm.
Och de är ju väldigt viktiga att värna, särskilt när stan växer så mycket.
Mm.
För att om vi blir fler så är det extra viktigt att det finns bra naturområden för rekreation och för luftkvalitet och liksom, ställen att hänga på också, lite som du är inne på.
Mm.
Och där, alltså i den nya stadsdelen, det kommer ju bli som en komplett liten stad, eller vad man ska säga. Ett eget centrum. Jag tror att många som bor i Bergsbrunna, liksom centrala Bergsbrunna, kommer ju sällan känna ett behov av att åka in till Uppsala City.
Mm.
Utan jag tror att det kommer bli som en egen,
en ABC-stad.
Ja, men typ. Ja. Mm. Och sen kommer det vara väldigt nära in till City också.
Mm.
Alltså, vad kommer det ta med tåget? Liksom 5 minuter kanske?
Mm.
10 eventuellt. Ja. Så det kommer ju vara Jag tror att det kommer kännas som en del av stan, men också som att det är tillräckligt. Liksom.
Mm.
Lite som, målsättningen är ju att det ska vara som Rosendal, men i ett större format egentligen.
Mm. Mm.
Men ja, jag tänker en grej som är klurigt är ju det här med att bygga billiga hyresrätter.
Ja, för precis.
Det har ni som ambition att göra.
Absolut.
Sen är man ju, och det här är ju, vad ska jag säga, det finns ju många problem som inte riktigt ligger på kommunal nivå som jag såklart inte väntar mig att ni ska lösa, men det är ju saker som liksom presumtionshyra och
investeringsstöd.
Ja, men jag har också för mig att det är rätt dyrt att bygga i Sverige för att det är liksom lite så här monopol eller oligopol i alla fall status på många liksom viktiga delar i liksom kedjan av vad det nu är för, jag kommer inte ihåg detaljerna, men om det är liksom betong att det liksom är och så vidare och så vidare. Så sen Hanna påpekade en intressant sak. Vill du säga
det? Ja, men ett av skälen till att det har blivit mycket dyrare att bygga idag är ju dels liksom tillgänglighetskrav som kommer nu, men sen är det ju miljökrav.
Mm.
Vilket är ju är bra, tycker jag personligen, men det gör ju att det blir mycket dyrare att bygga.
Mm. Så är det.
Så om man ska bygga nya hyresrätter men också billigare, hur får man det att gå ihop liksom?
Alltså,
det är en fråga jag ställer mig själv. Liksom.
Ja, men det är en väldigt rimlig fråga. Alltså, dels så är det ju en statlig fråga, så vi behöver en regering som är intresserad av att bygga hyresrätter. Det har vi ju inte just nu. Liksom. Mm. Så att det är ju en sak. Men sen är det jättemycket kommunen kan göra också. Alltså, en stor kostnadspost för nya bostäder är ju också markpriser. Och markpriserna i det här området kommer vara ganska höga, för att det kommer vara många som vill bygga här. Det kommer vara många som vill bo längs med spårvägstråket. Liksom. Så att de priserna kommer ju gå upp.
Mm.
Det kommunen kan göra, eftersom vi äger mycket av marken, det är att vi kan säga att här har vi ett kvarter som ska byggas.
Mm.
Och då kan vi kravställa på olika sätt. Vi kan säga att det kanske är, säg att det är 1000 lägenheter som ska byggas i ett kvarter.
Mm.
Då ska minst x procent av dem vara liksom billigare bostäder.
Mm.
Och sen kan vissa då vara lite lyxigare, så att man kan dra in liksom marginalen någon annanstans. Och så får man som bolag liksom förhålla sig till de kraven som kommunen ställer.
Mm.
Och vi har ju också, apropå miljökraven, vi ställer ju väldigt hårda miljö- och klimatkrav idag i våra nya byggen. I Rosendal till exempel så har vi något som kallas för klimatneutralt kvarter.
Just det.
Och det är ju som ett pilotprojekt egentligen, där man försöker jobba med nya metoder för att minska klimatutsläppen från byggandet. För det är ju en av de sektorerna som både är svårast och störst, eller vad man ska säga.
Jo, men det är ju väldigt mycket.
Ja, det är det. Och då är det ju både att bygga i trä, men det kan också vara att ställa krav på sån här fossilfri betong eller sådana saker.
Mm.
Mycket av det som vi ska göra med klimatfrågan överhuvudtaget, det är ju att vi ska ställa om vår industri. Så att om vi pratar om stål till exempel, så behöver vi skapa en marknad för fossilfritt stål.
Mm.
Och då kommer det innebära att stål blir dyrare.
Mm.
Och då tror jag att det offentliga kommer behöva ta en del av de investeringskostnaderna för att bolagen ska kunna göra omställningen för att sen producera också för marknaden. Liksom.
Mm.
Så jag tror att också det vi bygger i liksom egen regi, eller vad man ska säga, alltså det som Uppsala Hem bygger eller det som kommunen ansvarar för på ett tydligare sätt, där behöver vi också vara marknadsledande just kring klimatfrågan.
Mm.
Just det, jag har en fråga som är tidigare i listan här. en sak jag undrar är ditt perspektiv på är vad som liksom urskiljer på liksom lokal nivå Miljöpartiet från de andra rödgröna. Liksom.
Mm.
Vad är det ni brukar bråka med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om? Och så?
Mm. Alltså, it's in the name.
Mm.
Det är ju miljöfrågor framförallt. Mm. Och spårvägen är vi ju mycket överens om, skulle jag säga.
Mm.
Men mycket av konflikterna i lokalpolitiken handlar ju om trafik. Överlag.
Mm.
Vi har ju drivit på hårt för att vi ska ha de här sommargatorna till exempel. Minska biltrafiken in i city. Ha färre parkeringsplatser och mer plats för fest och folkliv och sånt.
Mm.
Satsningar som UKKs satsning nu under sommaren. Jag vet inte om ni har sett de här gratis festivalerna och konserterna som har varit. Den typen av liksom att att få stan att leva, få stan att bli en destination dit man tar sig för att vara, liksom skapa de här tredje rummen lite grann i det offentliga rummet. Julmarknaden på Sankt Eriks torg istället för att det är en parkeringsplats. Alla de sakerna egentligen, där skulle jag inte säga att S och V aktivt motarbetar de sakerna, men min bild är verkligen att det är vi som driver på för de sakerna. Ja. Och samma egentligen kring det här med att ställa miljö- och klimatkrav generellt. Alltså, jag skulle säga att vi står ganska nära varann om man gör en enkät eller så. Men sen så blir det ju väldigt mycket vilka frågor som man lägger fokus på som politiker.
Och ja, så. När man står mellan olika val liksom, om man väljer att prioritera. Liksom.
Exakt. Ja. Man har ju en budget och då måste man prioritera. Och då är det vi som prioriterar de här miljö- och klimatfrågorna.
Ja. Men apropå det här med livlig och liksom fest och så i staden, så det är härligt. Det är svårt att inte hålla med om även där, tycker jag. Men vi hade en kompis som hade en fråga om det.
Ja.
För det stod i ert program om att ni ville ha flexibla krav på säkerhet och så till exempel också för utserveringar. Eller liksom, vad var det mer exakt?
Ja, det är nog bäst vi tar fram där exakt. Det låter
men det gör det enklare att öppna utserveringar genom tydliga och enhetliga regler, snabba handläggningar av tillstånd och flexibla krav på placering, storlek och säkerhet.
Just det.
Och då, alltså, jag tror det var mer så här, vad exakt innebär det?
Oj, det är en jag kan faktiskt inte svara på det så här på rak arm. Men målsättningen med den där typen av skrivning, det är ju just att, ja, men som nu, ett vallöfte vi har är att Sysslomansgatan ska bli en sommargata, som vi har presenterat idag precis. Och då är ju tanken att, ja men, inte för att göra reklam eller så, men Palermo har ju redan nämnts. Alltså, Palermo skulle kunna ha en större uteservering ut mot Sysslomansgatan. Och att då ha en kommun som är liksom där och hjälper dem att lösa problemet, snarare än att vara passiv och liksom låta dem skicka in en ansökan eller så. Det är väl det som är ambitionen. Så att när vi har om vi vinner valet och nästa sommar så är Sysslomansgatan en sommargata där det är tillgängligt att ha mycket mer uteservering än det är idag, då ska det liksom inte ta en månad innan det kommer på plats, utan det ska hända ganska fort och det ska finnas en flexibilitet i kommunorganisationen kring den typen av, alltså, att ta plats för människor i stadsrummet. Det ska vara enkelt liksom.
Så om du hade varit liksom, i Erik Pellings skor och det hade varit fotbolls-VM, då hade du inte sagt nu kan ni skicka in ansökan, utan du sagt nu gör vi det här åt er. Eller vadå?
Ja, alltså, man måste ju ändå formellt lämna in en ansökan. Men absolut, alltså, att man ska, jag tänker ju att vi ska gå till Palermo och säga hej, nu är det sommargata.
Ja.
Så här fyller vi i formuläret.
Ja, mer uppsökande liksom.
Ja, exakt. Ja. För att vi vill ju, poängen med att göra en sommargata på Sysslomansgatan är ju att till exempel Palermo ska kunna ha en större uteservering och liksom ha mer av fest på gatan. Och samma med liksom, ja, men restaurangerna och man kan ju ha allt möjligt där. Man kan göra en liten minipark eller egentligen vad som helst. Det är fantasin som sätter gränser liksom.
Och Sysslomansgatan har verkligen börjat bli mer och mer en bargata igen.
Ja, verkligen, verkligen. Och jag tycker att det är särskilt kul också, för att det är ju på något sätt också en nationsgata.
Exakt.
Det är ju liksom den gatan som mest hänger ihop med det nationskvarteret som är där uppe. Och jag tycker egentligen att det är lite för lite av kommunpolitiken i Uppsala som är riktat mot studenterna. Jag tycker att vi behöver vårda nationslivet mer än vad vi gör. Alltså, många har ju varnat för att engagemanget i nationerna avtar lite grann. Det är många nationer som är väldigt beroende av utbytesstudenter till exempel för att man ska gå runt. Jag tycker att det ligger liksom i Uppsala kommuns intresse, det ligger i mitt intresse som kommunpolitiker att se till att vi har ett levande nationsliv, en levande nationskultur i Uppsala i framtiden. För att jag tror att det är en väldigt viktig anledning till att unga människor flyttar hit för att plugga. För att säga, ja, universiteten är jättebra, men det är ju också studentkulturen som är jättebra.
Men okej, okay, intressant. Jag har varit ganska nationsaktiv själv.
Det, så kan det, här man, är, det kan man väl säga.
Ja, precis. Jag vill inte förlora mitt street cred genom att säga det i podden. Men nu kunde jag inte hålla mig.
Det är grymt, det är en insats.
Vad, tänker du liksom mer konkret, liksom förutom sommargata då? Som var, har du några konkreta tankar för liksom, hur man kan göra det lättare för nationer?
Alltså det är egentligen inget konkret, det är bara en diskussion som vi har påbörjat i partiet skulle jag säga. Ja. Men just det här att, alltså Sysslomansgatan valde vi ut delvis på grund av just Upplands trädgård och liksom Vedalas tak.
Just det.
Att börja öppna de platserna mer för liv och rörelse och folkfest och så.
Just det.
Och jag tror att det finns väldigt mycket mer vi kan göra. Mm. En sak som jag kom på nu som vi har diskuterat en del, det är det här med kulturljudzoner.
Ja, just det.
Och det tror jag kommer kunna bli aktuellt framöver.
Ja.
För att jag tror att liksom folk kan börja klaga över nationsliv egentligen lite när som helst.
Ja.
Och att vara lite proaktiva och införa kulturljudzoner kring alla nationer för att skydda liksom, klubblivet och annat som pågår där. Det tänker jag är en sån sak som är viktig. Men det är ju liksom, det är ju att värna, det är ju inte så mycket att vårda. Men jag tror att vi har en liten läxa att göra här helt enkelt som kommun. För att jag tror att Uppsala kommun ganska mycket har tagit studenterna för givna.
Mm.
Mm.
Ja, jag läste UNTs intervju med Linda Eskilsson, er gruppledare då i Uppsala. Och en sak som jag fastnade för är lite var att de frågade om att Uppsala inte kommer nå sina egna klimatmål.
Just det.
Ja, jag är nyfiken vad du tänker kring det. Jag tänker, för visst är det så att en ganska stor del av liksom klimatmål eller liksom klimatjobbet ligger på kommun och regionnivå liksom.
Så är det.
Mm.
Så är det verkligen.
Så vad har man för rattar att vrida på egentligen?
Det är en jättebra fråga. Alltså, och jag skulle säga att alltså, Uppsala är duktiga, men vi har ett mål om att vi ska bli klimatneutrala 2030 och det ser det inte ut som att vi kommer nå.
Nej.
Den stora delen, det är ju trafik. Och där har faktiskt utsläppen för Uppsala kommun ökat de senaste åren, precis som i hela riket. För vi har fått sänkt bensinskatt och vi har fått mindre förnybara bränslen i tanken och sådana saker. Det är ju liksom hela Tidöprojektet med att sänka priset vid pump och så. Så då, vi ser ju inte att liksom bilismen i Uppsala har ökat särskilt mycket, men utsläppen från bilarna har ökat. Och det är ju kommunen som bestämmer över trafiken i stan, eller i kommunen överhuvudtaget. Så vi har ju makt att stänga av gator, och vi har makt att begränsa trafik på alla möjliga sätt. Vi har makt att bestämma över hastigheter och sådana saker också. Och det är just där som vi får väldigt, väldigt mycket motstånd. Det är en av de hetaste debatterna i kommunfullmäktige, alltså just bilar kontra både utsläpp men också människor, parkeringar mot parker, alla de här sakerna. Och där tycker vi att saker som trängselskatt kan vara rimligt, miljözoner kan vara rimligt, genomfartsförbud kan vara rimligt. Det finns en lång rad grejer som man kan göra för att göra så att färre väljer att åka bil. Och då kommer vi naturligtvis också tillbaka till spårväg, som ni hör.
Ja.
Om
man ska få folk att välja att åka kollektivt istället för att åka bil, då är det framförallt attraktionskraften i det kollektiva som spelar roll. Det är inte så mycket priset. Om man liksom avskaffar, om man har gratis kollektivtrafik, då drar man framförallt resenärer från gång och cykel, men inte så mycket från bilar.
Nej.
Om man däremot bygger ett nytt system, om man bygger tunnelbana, eller om man bygger spårväg, om man liksom höjer kvaliteten på kollektivtrafiken, då väljer folk som tidigare tog bilen att åka kollektivt istället. Så den typen av satsningar, såklart också med satsningar på gång och cykel, det är ju helt avgörande för att vi ska minska utsläppen från trafiken. Och där har det gått alldeles för långsamt, skulle jag säga, särskilt under den här mandatperioden. För under den här mandatperioden så har ju vi också samarbetat med Stefan Hanna och Utvecklingspartiet Demokraterna.
Just det, den kompromissen.
Som kanske inte är de mest bilfientliga i Uppsala kommunfullmäktige, om man säger så.
Det är föga förvånande kanske.
Föga förvånande. Men det är också något med just alltså, bilar. Som människor som kör mycket bil har väldigt många känslor kring sitt
bilkörande. Ja, men det är en frihetsgrej liksom.
Ja, men jag tycker... Jag såg bara häromdagen om det var P4 eller UNT, minns jag faktiskt inte. Men vid Österplan, kanske ni känner till, precis på andra sidan från järnvägen.
Mm.
Där har det tidigare funnits ganska många parkeringsplatser längs med järnvägen. Mm. Och vi har bestämt att bygga om hela den parkeringen till en park, i princip. Och det är väldigt efterlängtat av många. Mm. Det är många som har sagt i liksom olika medborgardialoger att man vill ha mer park inne i stan.
Mm.
Ändå så blir ju då rubriken uppskattad parkering ska bli park. Och så här, ja, jo visst, den är uppskattad. Ja. Men är det verkligen så man tänker på en parkeringsplats? Mm. Exakt.
Uppskattar den här parkeringen så mycket. Ja.
Det är
så det är
väldigt... Precis, alltså, så är det ju med mycket, men det finns ju, man förfördelar ju hur det ser ut nu liksom, med den grejen. Jag menar, om man skulle skriva samma, om man skulle skriva artikeln liksom, från framtiden på något sätt, så skulle man ju kanske skriva så här, uppskattad park brukade vara en parkering.
Ja, exakt. Liksom. Exakt.
Den är ju, ja.
Ja, men det är liksom, ja, det är... Jag tänker att det är en högljudd minoritet som är väldigt resursstark, som tar mycket plats. Och det är klart att det är många som är bilberoende. Jag var det mina första 18 år i livet liksom. Det är inget konstigt, folk behöver bil. Men om människor som bor hyfsat centralt väljer att köra bil in till city, då blir det ju trängre och svårare för de som faktiskt behöver bilen av olika skäl. Så att det är ju också en alltså, vi har ett begränsat utrymme och vi måste samsas.
Var sak på sin plats.
Exakt, exakt.
Men vad, vet du vad den största minskningen har varit av klimatutsläpp under den här perioden? Eller?
Oj, det är en jättebra fråga. Alltså, jag kan faktiskt inte det så här på rak arm. Men jag skulle säga att där det har hänt mest är ju just på byggsidan.
Mm.
För där har vi, ja, men jag nämnde ju det här projektet i Rosendal.
Ja.
Vi har också, vi ställer helt andra krav på återbruk idag.
Mm.
Så att de rivningsprojekten som pågår i Ulleråker, där man sen ska bygga nya bostäder, det kallas då inte rivning utan demontering.
Mm.
Då plockar man liksom ner byggnaderna som har stått där. Det är regionens gamla byggnader.
Mm.
Och så ska man då kunna använda det byggmaterialet.
Ja, i återbruk liksom.
Exakt. Mm. Och då sparar man ju helt otroligt mycket av allt möjligt.
Mm.
Men det är ju liksom... Det är ju igen så här, ja men det är lite pilot och det är lite projekt.
Mm.
Men det är ju att ändra hur vi tänker på byggnader överhuvudtaget.
Mm.
Att det är något som man ska kunna sätta upp och sen demontera.
Mm.
Snarare än att bara gjuta en betongplatta som man sen slår sönder. Liksom, och skicka på deponi.
Just det.
Så att där skulle jag säga att det händer mest.
Mm.
Just kring utsläppen.
Mm.
Men de största ökningarna som sagt är ju transporter.
Mm.
Dels bilism i kommunen men sen också långväga transporter.
Mm.
Mm.
Och där har ju kommunen nästan ingen rådighet alls.
Nej, kan inte påverka så mycket.
Nej, utan det är ju hur mycket folk väljer att flyga på semester.
Mm.
Eller i jobbet också för den delen.
Mm.
Mm.
Men och det visar ju, eller så här, kommunen kan och ska göra jättemycket och jag tycker att vi behöver också öka tempot.
Mm.
Men vi behöver också ha en regering som drar åt samma håll.
Mm.
För att det är jättesvårt för oss att nå några miljömål överhuvudtaget om vi har en regering som inte vill det.
Ja. Nej, men jag kan ju säga att jag är på din sida när det kommer att skylla på regeringen snarare än kommunen. Liksom.
Mm.
Eftersom att regeringen har friare tyglar på många sätt.
Mm.
Medan kommunen är väldigt... Ja, framförallt ekonomiskt mer begränsad.
Mm.
Så ja, absolut.
Mm.
Alltså en grej som jag funderar på, du kallar ju själv anarkist när vi satt på Palermo. Så hur kommer du säga att du har blivit kommunpolitiker nu? Hur går det ihop liksom?
Nej, men jag skulle säga, alltså Miljöpartiet har ju, vad ska man säga, en historia av liksom lite hippies och anarkister och sådär.
Aktivismyser liksom, ja, men från exakt, början i alla fall.
Exakt.
Och så det här med språkrör kommer väl från någon som, vad ska man säga, maktkritiskt perspektiv. Eller man
exakt.
Ska säga.
Faktiskt så var det så att i den första, dels så fanns det ingen partistyrelse till en början, utan det fanns ett politiskt utskott. Och då var det här språkrörskapet, det roterade med 3 månaders intervaller mellan alla de 10 ledamöterna i det politiska utskottet.
Okay.
Så det var liksom just en sån idé om att dela på makten och utrymmet. Att ingen ska, liksom, ingen ska vara partiledare, utan det är en platt organisation, en gräsrotsrörelse. Liksom. Sen, alltså, jag skulle väl säga att de idéerna på ett samhällsplan tycker jag handlar väldigt mycket om att tro på att människor kan ta ansvar och vill ta ansvar och kan lösa situationer som uppstår. Och att det handlar väldigt mycket om att ha mycket tillit till människor. Tro på människors goda intentioner. Tro på att människor med rätt förutsättningar gör bra saker för sig själva och andra i sin omgivning. Tar ansvar för hela samhället egentligen. Alltså om man ger en människa den frihet som hon förtjänar, så kommer hon plocka upp sitt skräp efter sig. Ungefär.
Men spänningen här, eller du kanske använder begreppet anarkist på ett annat sätt än vad vi är vana vid.
Just det.
Men anarkister brukar ju inte ha så stor tillit till staten å andra sidan, även om de har det till människor. Så det är väl där, framförallt där spänningen ligger då.
Just det, precis. Ja, alltså jag skulle också, ett vanligt slagord eller vad man ska säga, en vanlig paroll i anarkismen är ju också med alla tillbudstående medel. Och det kan ju handla om, ja det handlar ju just om att man vill påverka samhället med alla tillbudstående medel. Och i vårt samhälle som är en representativ demokrati, i och för sig också monarki, men det är en parentes kan man säga, så är ju ett av de mest tillgängliga medlen just att ställa upp till allmänna val och ingå i den här representativa demokratin. Och jag tycker ju egentligen att, alltså, vi har ju många inslag av, vi har ju medborgardialoger och vi har många andra inslag av, vad ska man säga, direktdemokrati i den här representationen också. Och med tanke på hur komplext vårt samhälle är, så är det nog också ganska klokt att vi har representanter som vi litar på och som kan sätta sig in i alla frågor och ta ansvar för stora projekt som spårvägsbyggen och annat. För att det skulle helt enkelt bli ohållbart att alla skulle veta allt. Liksom. Så ja. Men sen, alltså, det handlar ju också om ett förhållningssätt, hur man ägnar sig åt samarbete med andra partier. Alltså, vi tycker ju till exempel, det är ju mer en riksfråga, men vi tycker ju till exempel att alla partier som samarbetar kring en regering också ska ingå i en regering. Vi tycker inte om det här med stödpartier egentligen, utan vi tycker att om man deltar så ska man delta fullt ut och så ska man ta ansvar och så, ja men som precis nu har vi den här konstiga situationen där Sverigedemokraterna har präglat jättemycket av det politiska samtalet och regeringens maktutövning under den här mandatperioden. Men de kan ändå säga att de inte riktigt har...
De kan ändå vara lite i opposition. Liksom.
Ja, exakt. Ja. Exakt. Och det blir inte... Det blir liksom Romina Pourmokhtari som försvarar SDs klimatpolitik istället för att det är Jimmy Åkesson eller någon annan sverigedemokrat som gör det. Och det tycker jag är ett demokratiskt problem faktiskt. För då ser man ju inte makten där den är. Utan då har man någon typ av liksom... skuggfigur som låtsas vara makten eller så. Så ja, och det tycker jag också är en typ av, vad ska man säga, direktdemokratisk take på representativ demokrati.
Just, jag vet om det är värt att fortsätta det här spåret, men ja. Jag förstår vad du menar eller något. Jag känner att jag måste klargöra att jag tar avstånd från din tolkning till tolkning av anarkism. Men visst. Ja, precis. Men då så. Då, tänkte vi tacka dig med en liten present för att du fick vara med. Och jag tror att tyvärr kanske vi inte kommer förklara vad det här är för lyssnare, men de som vet, vet. Det är en t-shirt. Varsågod.
Nämen, tusen tack. Jättebra. Ja. Jättebra. Du var kul.
Kul att du tycker om det.
Ja, uppskattar. Uppskattar. Lite svåranvänd,
ja, måste jag säga. Det är det ju.
Men uppskattar väldigt mycket.
Jag förstår det. Du får jag hoppas hitta något tillfälle.
Ja, men det ska jag absolut göra. De som vet, de vet.
Ja, de som vet, de vet. Så är det. Ja, med de orden. Tack för att du ville vara med.
Ja, tack så mycket David.
Tusen tack.
Jag är snart på väg att spåra ur. För tiden börjar ta slut och snart så är det våran tur. Sitter i en spårvagn, skriver på min lur. Skyddad från ovan, är supersur, monsterskur. Men jag är surare, tack vare de blå. Jag säger varför, men kommer de förstå? Bygger upp steg för steg, tåget tuffar på. Lägger varje tegelsten så att det kan gå. Det går som på det, gode. Grönare fram mot nytt nu. Det går som på det, yeah. Mot det grönare fram mot nytt. Det går som på det. Grönare framtid. Det går som på rätt. Jag funderar för mig själv. Vad är hela tiden jag gör? Du är den som skapar skillnaden. Viska mitt samvete i mitt öra. Och världen bara rullar förbi utanför mitt spårvagnsfönster. Men jag vet att det kommer bli vi för. För jag vet att det. Det går som på rätt. Grönare framtid. Grönare framtid. Det går som på rätt. Det går som på rätt.